Om 2 år kommer Sverige att vara ett tillgängligare land för personer med funktionsnedsättningar. Ja, det är i alla fall syftet med EUs tillgänglighetsdirektiv som riksdagen för några veckor sedan beslutade införa i Sverige. Från Synskadades riksförbunds sida hoppas man främst på att banktjänster och e-handel men även betalkortsterminaler ska bli tillgängligare. Det sa Henrik Götesson på SRF till Skånes taltidning för ett par nummer sen. Även e-böckerna vill SRF gärna se bli tillgängliga. Men osäkerheten är stor om den delen av direktivet går att införa i Sverige. På MTM, alltså Myndigheten för tillgängliga medier, samordnar Maria Dietriksson arbetet med tillgänglighetsdirektivet. Och hon säger så här om vad det kan komma att innebära för punktskrifts- och talboksläsare.
Direktivet innehåller ju många produkter och tjänster, men när det gäller läsning så är det e-boken och den här programvaran som man använder för att läsa själva digitala filen i, kan man säga. Och det som är syftet med lagen, det är ju att det ska finnas mer tillgänglig litteratur som fler kan läsa när lagen väl har trätt i kraft. Så förhoppningsvis så kommer ju läsare av talböcker och punktskrift att påverkas positivt av lagen, eftersom kraven möjliggör ju till exempel digital punktskrift i en e-bok, vilket är positivt för dem som föredrar det sättet att läsa punktskrift.
Och hur fungerar det då rent praktiskt?
Ja, rent praktiskt kan jag nog inte svara på, för det är en teknisk lösning. Men det handlar om att man möjliggör i själva e-boksfilen så att man kan uppfatta filen på flera olika sätt. Så att e-boken går att ta del av med olika sinnen. Den ska gå att läsa med ögonen, med öronen eller med fingrarna. Och då handlar det helt enkelt om att den märks upp på ett sätt så att läsaren kan använda sina hjälpmedel för att få tillgång till innehållet.
Om man läser den med hörseln, kommer den att skilja sig på något sätt från en ljudbok då?
Ja, en ljudbok är ju oftast inläst med mänsklig röst idag. Det finns ju lite olika lösningar, men det är ju den vanligaste varianten att förlaget släpper en ljudbok som bara har en ljudfil helt enkelt, som inte är kopplad till texten överhuvudtaget. Du kan liksom inte lyssna och läsa samtidigt. E-boken då, som ingår i direktivet, då kommer du kunna lyssna på boken med hjälp av en talsyntes. Och du kommer också då få tillgång till texten som du inte får i ljudboken. Men ljudboken ingår ju inte i direktivet, så att vi är tydliga med det.
Men kan det här få någon konsekvens för ljudböckerna, att det blir färre inlästa böcker, alltså mänskligt inlästa böcker, om nu e-böckerna blir tillgängliga?
Det är ju en jätteintressant fråga, och där spelar ju framförallt liksom utvecklingen av talsyntesen väldigt stor roll. Så jag kan nog inte på rak arm svara på det, men det sker ju en ganska snabb utveckling kring talsyntes idag, där de syntetiska rösterna blir allt bättre helt enkelt. Så det är väl fullt möjligt att många ljudboksförlag och andra kommer se det som en möjlighet. Men det tror jag mer är en fråga att ställa till förlagen än till MTM i dagsläget.
Det diskuterades när det här togs i riksdagen om att det här kolliderar med tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, att det måste göras utredningar. På vilket sätt?
Ja, det där är ju en sak som har dykt upp under utredningens gång av det här direktivet. Och det är så att det finns en bedömning i utredningen, i propositionen då, som säger att lagen troligen inte kan tillämpas fullt ut när det kommer till e-böcker. Och det beror på det här grundlagsskyddet som de flesta e-böcker har genom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och om man ska kortfattat förklara det lite, så det innebär liksom den här krocken, eller om man ska säga, att man inte kan ställa fler krav än de som redan framgår i grundlagen på de produkter och tjänster som har grundlagsskydd. Och det är för att det skulle ses som ett hinder för etableringsfriheten. Och eftersom de här tillgänglighetskraven då bedöms inte idag liksom finnas i grundlagen, så kan man inte ställa dem. Eller det måste i alla fall utredas om man kan ställa dem eller inte. Och då behövs det helt enkelt en grundlagsutredning som då tillsätts av regeringen. Och det har inte kommit ett sådant besked än. Men vi gör ingen annan bedömning än vad man har gjort i utredningen. Utan vi inväntar besked kring utredning och vad den sen kommer fram till. Så får vi se.
Så det betyder att om det inte var bestämt från början att det här skulle bli en tillgänglig e-bok, så bryter det mot tryckfrihetsförordningen?
Ja, så kan man nog, utan att jag är jurist, jag kan inte svara på om det skulle vara helt korrekt uttryckt. Men som jag förstår det så måste liksom, för att kunna ställa nya krav på någonting som är grundlagsskyddat, så måste grundlagen ha den öppningen från början, så kan man säga. Och idag är bedömningen att grundlagen inte har en öppning för just de här kraven när det gäller e-boken, utan det ses som då ett hinder för etableringsfriheten.
Nu ska ju det här tillgänglighetsdirektivet träda i kraft om 2 år. Kommer man att hinna?
Ja, men det får vi väl ändå hoppas att man gör. Det är många sektorer som täcks och det är många krav. Och jag kan inte svara på liksom hur förlagen kommer ställa om och så vidare. Men vi hoppas ju att vi också kan hjälpa dem som vill ställa om i tid att göra det. Och att vi kan finnas här för att guida förlagen och förmedlarna och läsarna så att alla hittar till sin tillgängliga läsning även efter direktivet har trätt i kraft. Men om de kommer hinna ställa om, det är nog också en bra fråga att ställa till förlagen själva, tror jag.
Skulle du säga att det här tillgänglighetsdirektivet innebär stora fördelar för synskadade läsare?
Ja, om syftet med lagen och direktivet blir det som man har tänkt. Alltså det vill säga att det kommer finnas fler tillgängliga produkter och tjänster i samhället när lagen har trätt i kraft. Då är det naturligtvis jättepositivt för hela samhället. Det innebär att vi är ett steg närmare ett mer liksom universellt utformat samhälle, kan man säga. Så utifrån det så skulle jag ju säga att det bör det ha en positiv effekt. Det är ju så med sådana här direktiv och lagstiftningar att en del saker kommer visa sig först när lagen har trätt i kraft och man börjar få lite syn på hur det funkar i verkligheten. Det är ju en sak att skriva fram en lag och ett direktiv på papper och det är en annan sak att se hur den funkar i lagstiftningen. Och det är därför ofta sådana här direktiv revideras så att man har möjlighet att framföra vid en revidering att jo, men det här var ju syftet men det blev inte så, det blev så här. Och då har man möjlighet att göra om. Så man ska ju också se den här processen som i allra högsta grad liksom möjlig att utveckla. Skulle vi upptäcka att någonting inte funkar eller att några läsare faller mellan stolarna, ja, men då finns det en möjlighet att påverka det förhoppningsvis. Så det är ju MTMs uppgift att säkerställa att ingen faller mellan stolarna och att ingen står utan sin läsning, oavsett lagen. Tanken är ju att det ska gå att använda samma bankomater, samma e-bokslösning, samma resebokningssystem samtidigt och på samma sätt som för alla i samhället, så även personer som har någon typ av funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska få tillgång till samhället liksom på lika villkor. Och det måste ju ses som ett stort steg framåt, tänker jag. Alltså, MTM har ju en vision om att all läsning i samhället ska vara tillgänglig. Och det här är ju ett steg på vägen dit, tänker jag.
Sa Maria Dietriksson, strateg på MTM, som samordnar myndighetens arbete med tillgänglighetsdirektivet. Och det är alltså enbart e-böcker som omfattas, inte tryckta böcker eller ljudböcker. Och vi kan tillägga att om en kommande grundlagsändring visar att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen måste ändras, så kan tillgänglighetsdirektivet vad gäller e-böcker inte träda i kraft i juni 2025. Och det beror på att en grundlagsändring måste beslutas av 2 riksdagar med ett val emellan. Reporter var Birgitta Fredén.